Hej och välkomna till vår podd Skrivkamp som handlar om författarliv och skrivande. Jag heter Lisa Bjerre.
Jag heter Malin Havind.
Och du är otroligt snygg idag.
Ja, men tackar.
Det ser ni inte, men det är mycket svart tema idag.
Och, ja, ser ut som en prästfru.
Mm. Ja, väldigt passande. Men vi ska inte vara så allvarsamma idag. Men jag tänkte börja med att bara plocka upp någonting som jag glömt att nämna innan. Du var ju med i en annan podd nyligen. Mm. Denise Rudbergs podd. Vet du vad?
Jag vet vad du skrev.
Just det, så heter den.
Precis.
Ja. Och det var ju lite kul. Och nu vill ju inte jag vara förelämpande på något sätt. Men du är ju ändå kanske den minst namnkunniga de hon har intervjuat. Säkert många som tänker så här. Hur kommer man med i Denise Rudbergs podd?
Ja, nej, jag vet inte. Hon hörde av sig och frågade. Och jag sa ju glatt ja. Jag vet inte, för jag har inte frågat henne. Men jag skulle kunna, om jag bara gissar här. Jag har ingen aning. Men det skulle kunna vara så att någon annan kanske har ställt in. Och att jag var plan B, i så fall är jag helt okej med det. Vi känner ju varandra lite grann, Denise och jag. Hon har ju varit väldigt... vi fick kontakt via Instagram för en miljard år sedan. Och sen så... när jag var väldigt ny och så här så bjöd hon ut mig på lunch och liksom delade med sig av erfarenheter om bokbranschen och allt möjligt. Och hon är väldigt generös på det sättet.
Vad roligt.
Ja, och det där tycker jag är... det är så fint med liksom när det finns de här, det är lite olika hur det ser ut, men det är klart, hon är inte den enda, men det finns ju absolut de som aldrig skulle göra något liknande. Mm. Nej, men hon är väldigt generös mot yngre, mindre framgångsrika kollegor. Och det tänker jag är någonting väldigt fint.
Verkligen.
Haft lite kontakt genom åren och jag har gjort något uppdrag för henne och så vidare. Så att det var kanske lite därför då att jag kände henne lite grann, som att hon kom och tänka på mig. Ja, nej, men det är spännande. Det var också, det blev som en liten sån minnesresa även för mig. Ja, men just det här, att man går igenom hur var det egentligen liksom. Mm. Och jag fick göra det. Det pratar jag i och för sig nästan alltid om, fast kort då, när jag är ute och pratar om böckerna på bibliotek och så, just det här att jag, det var det skönlitterära jag ville, men så blev det liksom på grund av orsaker och motgångar, så blev det att jag gick den här omvägen via de här fackböckerna, alltså inte omvägen, men som jag ju också tror det var ju jättebra att det blev så, men att det kan, det är liksom, ja, ibland blir det en annan väg än vad man tror, och sen kommer jag tillbaka till det skönlitterära som var det jag allra helst ville göra. Det är inte alltid det är så spikrakt, utan det kan krångla sig fram, men det finns en mening med det också ofta, tänker jag.
Ja, det ger ju någonting.
Ja, och det hänger ihop, och det som jag liksom, det man lär sig på vägen har man ju nytta av senare. Och just det, men det har vi pratat om förut, men just det också det, liksom, även de försök som inte blir någonting, som inte blir utgivna, har ju ett värde för själva, dels att man själv har ett övningsvärde, men också att man, jag vet inte, någonting som blir misslyckat och dåligt kan göra att något man senare gör blir lite bättre förhoppningsvis.
Ja, absolut.
Och det är inte, att det inte liksom alltid bara är det där, de utgivna som räknas. Men det är ju inte alltid så lätt att se när man står mitt i det och blir
verkligen.
Då kan man ju känna sig bitter. Men det är ju, verkligen, det har jag sagt förr, men det är en av mina stora, tack och lov, att den där första romanen jag skrev blev refuserad.
Ja, men jag tycker ändå att det har varit väldigt roligt att bli antagen tidigare. Men jag hade ju inte velat att den kom ut i det skicket. Där hade ju i så fall behövts en väldigt stor total omskrivning. Ja, det är roligt, för jag trodde ju väldigt länge att det var en dålig intrig som gjorde att mitt första deckarmanus inte blev antaget. Sen läste jag tror att det var tidningen Skriva, den här spalten de har med fråga flygare, att någon sa så här, ja, men det är väldigt vanligt att liksom nybörjare tror att det brister intrigen, men så, det är det nästan aldrig. Och då blev jag så här, liksom.
Och vad menar de att det var istället då?
I mitt fall kan jag definitivt säga att ofta är det väl ändå att man inte blir tillräckligt engagerad i karaktärerna. Att jag hade en huvudperson som var för svag, alltså hon var inte tillräckligt tydlig. Och hon kanske var lite osympatisk på vissa sätt. Jag tror inte man kom henne under livet. Och jag fick ju den kritiken lite under då, när jag lämnade manus. Ibland så var det framförallt en i den här skrivgruppen som sa så här, det här blir lite som Tintin, liksom, att det bara blir ett verktyg du använder. För, vilket då blir jag ju naturligtvis kränkt. Men det är ändå svårt. Det är ändå svårt att jag kände ju för henne jättemycket, men jag fick inte riktigt fram det.
Nej, det kom inte ut.
Ja, och det kan jag se efter när jag har kollat den här storyn efter, så tycker jag att det är fortfarande en bra intrig.
Ja.
Men en del saker håller inte längre, för att för 10 år har ju hänt saker i teknik och sådär. Jag menar, vissa saker som var avgörande skulle man ju bara göra. Jag menar, jag ska inte hålla på. Jag har ju tänkt förut mycket så här, ska jag skriva om det där manuset och använda det? Möjligen skulle jag kunna använda liksom upplägget, då har jag faktiskt lekt med tanken, för att skriva lite mer så här korta deckare till ljud utifrån henne och liksom kanske använda grundstoryn i den första. Men samtidigt känner jag ju så här, varför skulle jag använda något som är sämre än det jag kan skriva nu?
Ja, nej, precis. Nej, men jag fick den frågan just när jag var och pratade på någon bibliotek och jag berättade om mitt första misslyckade romanförsök. Ja, men skulle du inte kunna tänka dig att skriva om det nu? Rakt från magen, bara nej. Alltså det är klart jag skulle, och det skulle ju förhoppningsvis bli bättre än, men jag har liksom exakt också noll lust, jag är färdig. Alltså jag har skrivit den, det blev vad det blev, och det, ja, men det här, jag behövde skriva den behöver inte läsas av andra människor. Nej. Den kan ligga tryckt i en liten mapp i ett hörn på datorn.
Det mår den bra. Men det är väl också det att vissa saker man skriver, så har man ju en bearbetning av någonting, man funderar över någonting i sitt liv just då. Och jag menar, exempel, för mig handlade väl det manuset om sådana här väldigt nära, jag känner att jag upprepar mig själv, kanske sagt det förut, nära kvinnlig vänskap, du i alla fall hunnit glömma det, så att det nära kvinnlig vänskap som blir som en relation. Och de, vad ska man säga, vad som händer när det här bryts. Nu var det då genom döden, men det kan ju också vara, och att man kan se då hur det kanske både har hjälpt den men också hindrat den ibland. Därför att det blir ju som en, alltså när man är så tajta och singlar framförallt, då blir det ju också, det kan ju nästan bli som att man inte vill byta, alltså att det blir som att göra slut nästan om man går in i en relation, kärleksrelation med någon eller så, så att det blir, och att man, jag menar, mönster i nära relationer framkommer ju också mönster som inte alltid bara är stärkande när man har varit vänner länge och sådär. Så att det, så jag tyckte det var det som jag ville utforska den, men det är ju väldigt långt bort nu. Det var ju kanske eller någonting som kändes aktuellt då för 12 år sedan. Men idag tänker jag på andra saker. Så det är väl det, och det tänker jag ibland på mitt så fantasymanus, att det manuset handlade mycket om att sluta anpassa sig till andra. Så att vara sig, bli sin egen. Och att, ja, men just att inte möta andra människors outtalade förväntningar, och att hitta sin egen röst och kreativitet. Och plus att det handlade om det här att debutera som författare, fast hon debuterade som häxa.
Ja.
Den här känslan att vara mitt i livet, och vad blev det? Jag ville ju så mycket mer. Var det inget som särskilt med mig? Var det som saknas i mitt liv? Och för den här huvudpersonen var det ju då att hon upptäckte att hon hade magiska krafter. För mig var det ju, det jag skrev om var ju min starka längtan att få upptäcka att jag kunde skriva en bok. Så det ligger ju också då, det glider jag ju ändå längre ifrån. För nu är det ju det är andra saker man funderar över i andra faser av livet. Så lite grann kan jag känna mig rädd för, alltså rädd, jag är alltid så jävla rädd för allting. Men, alltså så här, att man tappar den gnistan. Att om jag går tillbaka till det manuset nu, och jag vill gärna, just det här fantasymanuset, det känns ju, det är jättedumt att inte jag har tagit tag i det. Men det är för att det är en del jobb med det faktiskt. Hade det varit någonting man kunde riva av på liksom en helg, så hade jag ju gjort det.
Just det.
Men det behöver lite mer fokus, att man verkligen funderar på om man ska göra av det. Men det liten rädsla jag har är ju också så här att om jag går tillbaka, eller när jag går tillbaka, ska jag skriva på det. Tänk om jag då inte, jag kanske inte har den gnistan, alltså det kanske inte, alltså gnistan för så att säga temat längre.
Just det.
Ja,
och det vet du ju inte förrän du testar.
Nej. Hamnar vi återigen i det här? Alltså jag vill så gärna tänka lösa saker och tänka. men det gick inte.
Men det är ju det kan ju vara att man har glidit ifrån det, men kan det ju också vara, alltså även saker som ligger långt tillbaka kan ju, gnistan kan ju leva.
Ja.
Och man får ju, ja, det får man väl utforska då. Om det är så, eller ej.
Men, okay, en sak kanske man ska säga allmänhet. Alltså, nu hoppar jag tillbaka till det här med att du blev inbjuden till Denise Rudbergs podd. Mm. För den har hänt att jag fått frågan så här, hur kommer jag med i en podd? Alltså så där, det får ju, det vet jag att andra författare också får frågor så här, ja men liksom hur kom du din bok ut i USA typ? Hur gör du det? Alltså gör man det? Alltså här, liksom ungefär som att man kan skicka en liten manual.
Ja, bara så här, hur blev du utgiven? Ja.
Ja, precis. Ja, och det är ju liksom, man fattar ju att man, alltså får ställa frågan, men jag tänker när det gäller sådana saker som poddar, det är klart att man säkert kan sitta och mejla. Men jag tänker de flesta som spelar in de här intervjupoddarna, det här är ju någonting som man gör för att man tycker att det är roligt.
Mm.
Och att man gör alltså, de här intervjupoddar med författare på sin fritid.
Mm.
Så att det blir ändå väldigt mycket så här att man kan ju absolut som så här, som mindre känd författare sitta och mejla folk, får ju vara med såklart, men jag tror ändå att det handlar väldigt mycket om lustdrivet, så här, jag är nyfiken på den här personen. Exakt.
Och det då det blir bra också. Ja, jag har svårt att tro att man skulle ha någon stor vinst av att sitta och försöka sälja in sig till olika.
Jag tror inte heller det faktiskt. Det är klart att man, det är väl så här, det kan man kanske göra till, det är klart att PR-agent eller PR-personer på förlagen eller PR-konsulter pitchar ju såklart med en vinkel till tv-soffor och tidningar och så här.
Mm.
Men då får man ju ha en tydlig vinkel och det
lyckas ju såklart. Jag tänker just med poddar är ju, och just intervjupoddar, det är ju så, jag tänker att det är väldigt, att det är så, men som du säger, att det är personen, och det måste ske lite organiskt, att
precis.
Just att det kommer, att det kommer från den, att den som ska ställa frågor till en annan måste vara genuint intresserad av svaren.
Ja, precis. Att man, verkligen. Man kan liksom inte boka en tid. Sådär,
nej.
Utan det
liksom, nej, precis. Nej, men, boka direkt.
Ja, precis. Mm. Så det finns väl inget svar på så här, hur gör jag för att komma med? Så det kan man ju inte säga på det sättet.
Nej.
Men man kan ju vara en väldigt intressant människa. Det kan man jobba på.
Det var så jag gjorde det.
Så det gjorde. Men hur annars då? Vad
händer? Ja, vad händer? Det undrar jag också. Nej, men jag håller på mycket med museiboken. Mm. För att Malin Blomsterberg-boken är ännu inte hos mig. Så jag håller på och det är ju väldigt spännande. Nu har jag också kommit fram till, nu kommer du hålla i dig Lisa. Jag ska inte ha synopsis när jag jobbar med den här boken.
Men jag tänker så här, jag blir inte så skakad av det här.
Nej,
för
okay.
Du har ju haft så litet synopsis innan.
Så det,
att jag
tycker
inte ens
du,
om
det,
jag
om du räknar det. Nej, men jag märkte så här att jag liksom började hålla på. Så insåg jag så här att, nej, men i det här, och det är det som jag tycker är så, just att olika böcker kräver olika saker av en. Jag tror då kanske att jag kommer ha ett, nej inte större, men jag kommer ju ha andra typer av stöddokument. Men just, jag ser inte att jag har någon, för jag tror att det som synopsis har hjälpt mig i de romaner jag skrivit hittills har ju varit väldigt mycket med Ö-trilogin och Malin Blomsterberg-boken, alla de spänner ju över ganska många år. Men nu ska jag skriva en roman som jag tror, jag först var inne på att det ska vara ett år, men jag tror att jag har kortat det så det kommer utspelas över ett halvår. Och det är ju en helt annat sätt att skriva på, märker jag. När man inte ska bara liksom, jag vet inte, täcka mängder av tid.
Ja.
Man, det är inte så att man täcker, man gör ju välvalda nedslag och det gäller väl alltid. Men det är en helt annan typ av skrivande och jag tror att jag hur jag än vänder vid så märker jag hela tiden, det här måste jag skriva mig fram till.
Mm.
Så jag tror att det här kommer vara en mycket mer, som sagt, mina gamla synopsis har inte varit superutförliga heller. Men där har jag också haft att det har funnits en verklig, att det har funnits vissa liksom tydliga verkliga händelser som ska in i berättelsen som har hänt, och de blir som någon slags, jag vet inte, något att hålla sig i, och sen fyller man på med saker däremellan, men nu hittar jag på allt. Och då märker jag att det funkar mycket bättre om jag skriver mig fram till, istället för att sitta och tänka ut det först. Jag vet också, och det här vet jag ju, det gäller alltid, jag tänker ju bäst när jag skriver. Jag tänker bättre när jag skriver än när jag tänker. Så att jag liksom låter det, ja, den får vara en mycket, ja, och det var, för jag satt och höll på med det där och så, men det, nu insåg jag att jag satt, och det här tänker jag är vanligt, det kan hända, det behöver inte vara med synopsis, men att man får för sig vissa saker, så här ska man skriva en bok, antingen för att man gjort det förut eller för att man hört någon annan berätta att så gör den. Och att jag satt och försökte lösa en uppgift som var helt meningslös i just det här fallet. Men det var ändå ett ganska så här, för mig själv mentalt, att bara, okej, men släpp det då. Mm. Alltså bara låt det vara där. Jag tror kanske att det kommer bli så att jag kommer fylla på det här efterhand jag skrivit, för att sen bara se att det håller ihop logiskt och sådär. Mm. Så det blir att det kommer i efterhand istället för i förhand.
Men du har ändå en tanke om så här, vad är själva storyn? Så här,
ja,
vad är,
ja, som, visst. Ah.
Så det är ju, så det är inte som att du sätter dig bara, oj, vad, nu vet jag inte vad som kommer hända. Liksom, utan,
nej, men mycket är ju så. Det finns mycket som jag inte vet ännu.
Men du vet vart du ska.
Ja, jag vet vart jag ska, och jag vet liksom de stora händelserna. Men det är ju så mycket med det här som är annorlunda mot det jag skrivit tidigare.
Känns det roligt? Eller
roligt men också skrämmande. Men ändå så påminns jag av mig själv. För jag har liksom så många gånger under Malin Blomsterberg, som ändå var annorlunda då från Ö-trilogin på massa olika sätt. Mm. Att undergång så var jag verkligen så här, har jag tagit mig vatten över huvudet? Mm. Är jag helt ute? Kommer jag fucka upp där totalt? Alltså så ofta som jag tänkte det, och den finns ju inte ännu, men den är nära att finnas, och det blev någonting. Och det som jag tror, jag är stolt över det, över vad det blev. Och när jag tänker på liksom, mellan då att jag nu kan säga att jag är stolt över vad det blev, och några månader före det så var det så här, det här går åt helvete. Så tänker jag att det kanske blir något den här gången också.
Ja, eller hur?
Även om jag känner mig väldigt, återigen, ute på djupt vatten, så att säga. Men jag håller på.
Du simmar.
Ja, jag simmar. Exakt. Vad gör du?
Jag har fortsatt tvivla. Men på liksom en lugnare nivå. Man tänker sig så här, prestationsångesten som två skenande hästar. Så känner jag, nu har jag liksom ändå fått tag i
tömmarna.
Precis. Och det är lite så här, kör lite morot, klappar mulen. Så här, nu tar vi lugnt här. Jag brottas fortfarande med det här, ja, men alltså, blir det någonting överhuvudtaget av det här? Alltså, vad håller jag på med? Är det här någon mening med att överhuvudtaget göra det här? Alltså, så här, liksom den här, men det var ganska roligt, men det var lite skönt. Alltså, för att jag pratade med några författarkollegor, och då var det en som sa så här, ja, men exakt så där känner jag. Och jag är ju inne liksom i andra vändan med förläggaren nu. Så att man kan ju liksom, jag vet, det är också det här sköna, precis som du säger. Man vet att det kan bli någonting av det här också. Så att jag nu, alltså jag känner lite så här, vet att nu håller jag på, om man tänker att man bygger ett hus som en bok. Att nu har jag liksom börjat hälla ut cementen och liksom sätta grunden för det här. Och att då börjar jag fundera, men är det rätt form på den här grunden? Liksom? På den här grunden. Ska det stå ett hus här? Så här? Och är det här cement eller är det liksom gammalt gödsel? Som jag och då är det ju lite så här att den processen blir ju väldigt mycket svårare om man matar de här tankarna och liksom så här underhåller dem. Utan de behöver jag ju lite grann så här, jag hör vad du säger, men nu kör vi på här. Så får vi se var det hamnar. Och jag kände att jag fick skriva att lossnade ordentligt förra veckan när jag var i London. På en, som jag ska berätta mer om. Men på en sån här London Screenwriters Festival, som det heter då. Och då gick jag på massa spännande föreläsningar, seminarier och paneler. Så här. Och då, det var som att jag bara, på så fort jag liksom lämnade hemmet, så var det som att bara, nu kan jag skriva. Alltså det känns som att det var så, jag har haft så mycket annat. Och då tänker jag inte bara på liksom familjelivet och de åtagandena, utan det har också varit min bostadsförening som pratar om ibland, som har varit skitmycket för mig nu. Det var struligt med det saker. Men då, och sen så, ja, men det här med olika jobb och liksom det ena och andra. Och att bara, alltså att jag tror att det är jätteviktigt för mig att framförallt i början av en ny skrivprocess få komma iväg. För då är det ju det här som händer, att man inte har, alltså när man är på en ny plats, där man liksom, framförallt nu åkte jag ensam, vilket passade otroligt bra. Jag menar, det var liksom, jag har ingen människa i hela världen att ta hänsyn till. Nej. Jag kan göra precis vad jag vill och kunna sitta och skriva liksom hur när jag ville och på ett roligt sätt. Det kändes skitbra. Så då fick jag upp farten, och sen inser jag där, alltså det här med, pratade förra gången om att det här med deadline. Och det som hände nu, som jag hade en deadline, jag skulle lämna till Peter König, då är det ju så här att, trots att jag då i London också var ganska trött, och jag gick på de här, Alltså det är ganska intensivt att sitta så 8 timmar och lyssna och liksom på olika grejer. Men då visste jag att jag hade den här deadlinen. Mm. Så jag var ju tvungen att skriva. Mm. Och då gjorde jag ju det.
Ja.
Så,
ja.
Så, men annars hade jag ju jag hade absolut tänkt så här, men gud, jag är ju värd att få ha lite mysigt nu också, hade jag tänkt då. Ja, men gud, då bara få liksom ta det lugnt och så här, upptäcka London. Jag gick fortfarande omkring jättemycket och hade en det var inte så att jag struntade i att jag var i London, men nej. Men jag såg till att skriva och det hade jag nog inte gjort annars. Och förra veckan så då hade jag också en hel del jobb, men det var ju så här, men nu som deadline på till Fretra är ju liksom först nu.
Mm.
Och då la jag också ganska mycket tid på att redigera. Och det, jag har bara skrivit 50 sidor. Men det är fortfarande så här, det är så jäkla glädje. Att det bara, nu finns det ändå 50 sidor man kan skriva ut. Som man kan redigera och som man kan sedan diskutera och få feedback av någon. Mm. Att man finns någonting att prata om.
Mm.
Och det är ju fortfarande också så att det här är ju, i de här 50 sidorna så ska ju allt finnas. Alltså liksom alla, allting som ska vara med i boken ska ju ha planterats där. Alltså så liksom att alla storyline, alltså liksom karaktärsutvecklingen ska liksom ta sin början där och storylines på de de trådar och villospår ska finnas, ska ju på något sätt ha planterats i den här början. Så att den är ju jätteviktig och det är verkligen som grunden på ett hus ju.
Mm.
Och sen bygger
man vidare. Och 50 sidor är ganska mycket.
Ja, det är inte, det är ändå så här, nej, alltså i mitt Excel, jag har ju ett Excel. Nej, men det står ju att det är ungefär 23% av alltså mellan 20-25, jag tänker att första råmanus kommer vara kortare.
Mm.
Därför att, ja, dels så tänker inte jag att jag behöver skriva jättelångt. Jag tror inte att det, eller jag tror inte att det är alltid en fördel att skriva väldigt långa deckare liksom, eller böcker överhuvudtaget. Och sen också så att nu försöker jag komma framåt ganska snabbt med intrigen och så. Och då blir det också så att, alltså, att jag vet ju att jag går för snabbt fram i vissa scener och gestaltning. Och då kommer jag fylla på sen. Men hur som helst. Nej, men så, precis, det är ju typ så här, men det är ju nästan, det skulle kunna vara en fjärdedel liksom av en bok. Så det är ju så här.
Verkligen.
Det känns bra. Och, då, och det är bra. Så, jag blir sån glädje. Jag tycker också att, och insåg då att jag ska verkligen pressa igenom snabbt med råmanuset, därför att jag blir så glad. Alltså det är så mycket roligare att ha någonting.
Än att inte ha någonting.
Ja, men, det var ju så att plötsligt så blev det ju kul. När jag bara kunde sitta och, så det var ju så absolut, det var ju dåligt. Alltså det var ju så här, det var ju massa brister och liksom så här. Men det känns, alltså jag gillar ju redigeringsprocessen. Så då behöver jag snabbt komma in i den. Alltså, och inte hålla på att dra ut för mycket på råmanuset.
Nej.
Och sen är det ju svårt att, det kan ju inte vara för katastrofalt den första versionen. Alltså,
nej.
Men det är så här, just när man tänker att det finns så många olika nivåer, att det är, liksom, att det är så här villospår, alltså själva intrigen, och sen att sätta huvudpersonerna. Sen är det ju liksom bikaraktärer, det är miljöer, det är dialog. Så här. Det är så, man, jag kan inte göra allt det på en gång. Det var det. Om allt ska sitta i första versionen så blir det för svårt för mig. Så att jag måste ju känna att jag tillåter mig själv att liksom, nu siktar jag på intrigen, är det för viktigast att det sitter nu, liksom, de här trådarna.
Men jag har också märkt att för varje bok jag skriver att det finns någonting, att i min första skrivandet, det är liksom, där ligger det som en, som en liten avskal, det är liksom en kärna eller någonting, alltså det är där, men det är lite för ofärdigt, lite för kort och så vidare. Och sen så i nästa genomskrivning så blir det, ja, men det är som att man rullar en snöboll liksom. Ja. Och så blir det fylligare och fylligare.
Ja.
Och så, det är så jag skriver uppenbarligen.
Ja.
Och jag skulle liksom inte, och det, ja, det är väl lika bra som vilket sätt som helst. Men jag skulle jag tvinga mig själv till att innan jag lämnar ett kapitel och går vidare till nästa, då måste det verkligen kännas superfärdigt. Mm. Då skulle det gå väldigt dåligt för mig, utan jag måste ha den här rulla snöbollsmetoden. Det är så jag bygger på liksom.
Det är, jag tycker nog att jag är lite olika faser, för nu känner jag att det där passar jättebra i början, men sen tycker jag också att, i alla fall med förra boken, att ju mer jag var inne i det så blev ju kapitlerna mer och mer färdiga, alltså, så här, alltså i och med att man, när man liksom skriver sista 20%, då är man ju liksom väldigt in i det, karaktärerna sitter och man har, alltså så här, liksom, då blir det mer färdiga. Alltså så här, jag ska inte säga färdiga, men jag menar, de blir mer kompletta. Mm. Det är färre bitar som saknas i de kapitlen, kan jag känna.
Mm.
Men absolut, men jag måste ju få till, precis, man kan inte, eller jag tycker i alla fall, jag redigerar ju gärna löpande, men jag liksom inte så här att jag måste, alltså, som du säger, att ett kapitel måste kännas perfekt eller jättebra innan jag går vidare, utan men jag liksom tycker att det är roligt att redigera, så att jag går gärna tillbaka. Ja, men som nu tycker jag det gjorde jag nog i förra boken också, att ändå kanske man, om man efter 25 sidor eller 50 sidor, att man då går igenom och redigerar.
Mm,
för då blir det liksom också lite lättare den redigering man gör när hela romanen, såklart. Mm. För då är det ju liksom, då är det ju typ, då har ju snöbollen ändå rullats något varv liksom innan.
Ja, men verkligen. Jag tänker också, för nu är jag inne, eftersom jag nu vet faktiskt inte hur många sidor, men säg att jag har skrivit hittills 30, säger jag då, kanske det är. Däromkring. Men att jag fortfarande också, just i början, jag kommer ihåg att det blev så här med att jag höll på så här med Blomsterberg också, att jag måste liksom, att jag, varje gång jag börjar så börjar jag från början. Alltså jag skriver mig igenom, alltså jag läser det jag har skrivit hittills, och eftersom det inte, än så länge inte det är så mycket, så det tar inte så lång tid. Och då liksom under tiden så putsar man ändrar och så vidare, men just för att på något sätt hitta sin vad är det nu för ton jag har, vad är det nu för, också för att just i det här fallet så är det så för mig då en så väldigt annorlunda ton, eller väldigt, jo men det är det ju, för bara att det inte är historiskt,
just det,
det blir ju någonting annat. Så med det sagt, så det händer ändå en gång i veckan att jag får ett stort, att jag saknar att skriva historiskt. Inte så att jag liksom så här, jag borde inte, men att det är ändå någonting som drar i mig där.
Det som köar, som du står på kö efter museiboken, är det historiskt?
Jajamän. Men jag måste också utforska. Det finns också väldigt många saker med att skriva i samtidigt som jag känner, och det är ju det när jag har skrivit, det är också det här att man alltid vill göra något annat än det man gör, eller vill, men det finns någonting som lockar lite, men att jag känner då att det fanns en frihet i att skriva om samtiden, att ta ut, det finns vissa svängar som kan tas ut som inte kan historiskt liksom. Och det är ju det jag har roligt med just nu. Men så finns det andra saker som men jag har ju ändå skaffat mig ett ämne och en liksom en textvärld, så att jag åtminstone får göra mycket research, så då är jag ändå ganska till freds.
Du ser jättenöjd ut.
Men jag har ju liksom att det är viktigt nu att jag går jättemycket på museum, att det är liksom det är inte bara det att jag liksom, det är väl alltid bra att göra det för sin allmänna bildning, men nu är det liksom, nu är jag on a mission när jag gör det.
Får jag berätta lite om
det skulle göra.
Den här festivalen?
Det var stipendium som du fick från Journalistförbundet.
Ja, men precis. Det var några år sedan jag fick det. Och egentligen ska man ju utnyttja det direkt. Liksom. Men det har varit, den har inte gått, den här grejen. Jag skulle gått på en sån här masterclass med John York. Som har skrivit den här Into the Woods. Eller Den odödliga sagan. Som har getts ut av Volante på svenska.
Okay.
Som är en bok om, ja, men om alltså berättelser och dramatiska strukturer. Och liksom hur man kan, alltså den är ju en klassiker inom så här, dramaturgi. Och många gillar den.
Yeah.
Så att jag tänkte, men nu, han var ju då där. Men nu var det så att jag var så här, nej, men den här kommer inte gå igen. Nu går jag och åker på det här.
Mm.
Så min författarkompis Karin Jansson hade varit på den här innan och rekommenderade den.
Hur som helst. Årlig festival.
Ja, precis, varje år. Och grejen är ju så här, det är ju för folk som skriver film och tv-manus.
Mm.
Men det är ju så att man har ju stor nytta av, jag har ju inte hittat så många kurser i dramaturgi för bokskrivande.
Nej.
Vilket jag tyckte varit en brist. Men däremot finns det ju mycket dramaturgi för film och tv som man verkligen kan applicera ofta. Jag menar, jag ska inte säga rakt av, men man kan inspireras av. Alltså det är ju fortfarande ett berättande som liknar på många sätt i själva strukturen. Så att jag har ju haft, jag har exempel varit på Robert McKees såna 3 dagars seminarium i London på tidigare stipendium. Det var 5 år sedan nu. Men som var otroligt, jag lärde mig otroligt mycket och har haft jättestor nytta av. Men hur som helst, så att då tänkte jag att nu då kör jag på det här. Vissa grejer var ju så här väldigt specifikt skriva tv-serier. Så att det kommer jag ju det kanske inte, eller det blir ju ingen. Alltså så här, det var en ganska rolig grej som man kände, jag bara satt och kände, det var skönt att jag slipper tänka på det här. Men när du gör en redigering, tänk på budgeten. Alltså det måste man ju tänka jättemycket på tv-serier, för att försöker du sälja in någonting som så här, det här kommer liksom kräva enorma resurser. Det ska vara 100 hästar i den här serien. Sådana här grejer att man måste tänka på att man inte gör för, att det blir för dyra produktioner, för kanske ingen kommer vilja göra den. Så det kan man ju så här, hallå, liksom, vi kan ha 100 hästar. Kostar inte en krona.
Du tar 1000.
Så att det, men sen var det ju mycket, jag fick en fråga också när jag visade på Instagram den här, några av de punkter jag skulle lyssna på som handlar om zero script, som tydligen då är ett liksom koncept som man man utvecklar från, nej förlåt, draft zero heter det. Draft zero. Och det handlar till en om att man liksom, man skriver sin historia, alltså man skriver ut någon slags basic synopsis, bara det här ska historien vara på ungefär 10 sidor. Eller liksom vad man nu tycker. Och jag menar, det kan säkert vara 5 sidor också. Men att man liksom har då, så här, det här tänker jag mig att det här ska vara berättelsen. Och sen jobbar man utifrån den. Liksom. Och då var ju frågan så här, hur gör man det? Jag vet inte om jag blev så mycket klokare. Men han hade väl då, eller dels var det, tycker jag, det här som du inte gillade förut då, men hade fått tips, av Luciane Andrew, du vet den här författarpseudonymen som skriver deckare. Hen rekommenderade då alltså att man läser in.
Pratar fram.
Ja, och sen kan man ju transkribera det. Det går ju liksom att ladda upp det på en sida på nätet. Eller en sida. Det finns ju flera olika verktyg där du kan förvandla din ljudfil till text.
Ja, faktiskt ganska bra.
Ja, precis. För det kan ju vara lite trist liksom, att sitta och skriva ner sina egna ord. Men, så att liksom att, det är ett sätt, och det som han rekommenderar också på den här Pat Higgins som han hette då, som föreläste. Alltså att, och då gör du det, så har du liksom en draft zero. Alltså du har liksom ett första utkast.
Vad
till din
är
story.
Egentligen skillnaden då? Men, för det är ändå, det är ju inte ett synopsis, men det är inte ett råmanus. Men vad är det?
Det är ett draft zero.
Men jag tror att jag har hört någon intervju med, är det Sofie Sarenbrand som har berättat att när hon skriver, så skriver hon först alltså sin hela det som ska bli en bok, skriver hon som en liten miniberättelse tror jag först.
Ja.
Och sen så bygger hon ut den.
Och den är ju superlång. Alltså det är ju verkligen omfattande. Det är väl typ en tredjedel av ett manus nästan, det hon skriver.
Ja. Men det här
ska ändå vara kortare. Men det, man vill tänka också att det här är ju tänkt för film, tv.
Ja,
så. Men det som var intressant...
Men du blev inspirerad att testa, eller hur?
Det var väl mer att jag fick den här frågan. Att, kan du inte berätta lite om det här?
Ja, okej, jag förstår.
Så här, vad det var. Jag tyckte absolut att det var intressant. Men han sa ju en sak som var bra, en sån här bild, det här med stäng av den inre kritiken och bara gör det. Det är ju, det kan man liksom inte höra nog många gånger.
Nej, fortfarande letar efter knappen. Men just.
Ja, precis. En bra metafor tycker jag, det var så här, man kan liksom inte polera och finslipa en staty som fortfarande är en bit sten.
Nej,
alltså du måste ju liksom börja göra några slag. Och det är väl det som precis det här glädjen när jag fick redigera romanus. Då har man gjort några grova hammarslag och det, liksom, det har lossnat lite bitar. Och det är fortfarande en väldigt skrovlig, bucklig sten, men man kan börja jobba med den. Och att, jag tycker det är bra att ha de liknelserna med sig. Det är det jag gör här. Jag skriver inte en sylvass bok liksom, i det här skedet, utan nu slår vi bort lite sten. Nu hugger vi bara. Grova hugg. Men det var intressant. Men det hans tips för hur man redigerar ett sånt här draft zero. Det bygger ju då på att man använder Final Draft som är ett verktyg för att skriva tv-serier. Men principen är ändå intressant. Jag sa så här, liksom att du tittar på varje karaktärs ark. Liksom. Alltså, eller arch, liksom båge på svenska. Liksom att titta hur ser den här karaktärens båge ut. Att du liksom tittar på dem en i taget mm. vid redigeringen. Liksom att du tittar specifikt på dialogen. Så här, du har en redigering som hur ser karaktärernas röster ut? Har de mm. egna röster? Eller är det liksom Lisa Bjerre som pratar i hela manuset? Mm. Liksom? Eller så, här, liksom, så att man som, så här skiljer man dem. Att man som ser över... karaktärerna, har de som ett syfte i varje scen som är med i liksom, händelserna här, eller också så här, kan man, där är ju också vanligt så här, kan man stryka eller slå ihop karaktärer,
det
får man ju ofta göra, för att man ofta blir det att man har för stort persongalleri, eller det är i alla fall ett vanligt problem. Och sen var det med budget och kläder. Det var väldigt, det var bara en liten passus. Till exempel så här, han sa så här, men om du skriver en scen när någon ska ramla ner för en trappa.
Mm.
Om du då har skrivit den här scenen så att personen har på sig en t-shirt. Mm. Motsvarande, eller om du har skrivit den så att personen har en skinnjacka på sig.
Mm.
Så kommer det här kostas otroligt mycket mer om det är en t-shirt. För då måste man liksom bygga typ hela den här trappan med gummering. Alltså så här, gör det som en... alltså skyddande liksom, gummi, vilket blir en jättestor kostnad. Alltså, istället för att du kan ha skydd under skinnjackan då, stuntmannen kan ha det.
Mm.
Så blir liksom, så bara så här, tänk på mig. Det hade jag aldrig tänkt.
Nej, det hade man verkligen
tänkt. Men det är heller inte som ofta någon ramlar ner för en trappa i dina böcker. Men kanske inte. Jo, men jag tycker det är ganska intressant att man tittar, och sen att man tittar, alltså man tittar på en grej i taget, vad var det som var rådet då? Och att, så här, att titta på också att du tittar på temat. Alltså det var det liksom, för allt det här gör man väl ofta i en redigering, men just det här att du gör en grej i taget. Eller att du tittar på temat, vad är det jag försöker säga här liksom, och stämmer det med boken eller manuset liksom, att vad är det jag... Ja, så där liksom. Och stämmer det i, för det tycker jag är också intressant att försöka tänka lite nu, att om man har en grej som man ändå är någon slags tema, om man vet redan innan ungefär vad det är för tema, hur kan det återspeglas i karaktär, alltså på andra sätt i boken, att man liksom hittar andra sätt att spegla det, så att det liksom blir, förstår vad jag menar, att även i relationer mellan människor liksom, så det, då, det är ju ganska intressant då att tänka på. Ja. Men sen var det en massa andra grejer därifrån. Jag tycker ju överlag är ju... Det är aldrig fel eller att få bara de här grunderna. Man pratar om så här, motivation, liksom vad som driver berättelsen och karaktärerna. Så här. Som att man liksom ändå har tydligt för sig så här, vad vill de ha, vad är de vill.
Just det.
Och då den inre liksom, bågen, vad är de behöver? Och så här, varför behöver de det? Alltså varför ska liksom... publiken, läsarna bryr sig om det här. Varför just nu? Det är ju också... och vad är de beredda att göra för att få det här?
Det liksom? Som de vill.
Ja. Och vad, hur ser det liksom, vad som sagt, tillfredsställelsen, fulfillment, vad liksom innebär det? Just. Och den inre liksom, bågen, vad är det de, alltså, hur ser det ut när de har blivit nöjda, att säga, liksom, har fått det de behöver? Vad innebär det att de ska ha fått då? Och sådana här frågor, liksom, så här, jag fick en vän som sa så här, jag är så svårt att skriva utifrån metoder, så där har jag... kan inte jag hålla på med. Men för mig är ju inte det här metoder. Utan det liksom, det handlar om, när jag går på de här utbildningarna, så ställs massa frågor som väcker idéer. Och som gör som hjälper mig att göra min idé tydligare. Och ju liksom tydligare det är för mig, desto bättre kan jag ju gestalta det i boken. Alltså om jag vet vad det är, om man har svaren på de här frågorna. Alltså det väcker ju massa
tankar, precis. Ja. Man applicerar dem på sin egen berättelse. Ja. Men verkligen. Ja, nej, men visst, man behöver inte köpa ett koncept. Så här skriver man en bok.
En del har ju utvecklat någon slags koncept, men då är det ju inte så mycket koncept för så här gör det, utan det är mer så här kan man analysera, så här kan man se på berättelsen. Och det tycker jag, exempel McKee är ju väldigt tydlig med det, att det här är ju liksom en regel, utan liksom principles for storytelling. Det här är liksom, det är saker som du kan ha och luta dig mot. Och de här analyserna som man kanske rekommenderar på olika sätt, de gör man ju när man har problem i en scen. Alltså när det finns problem. Ja, mm. Det är ju inte det att man behöver sätta sig
och börja inför... där.
Nej, precis.
Men så är det nästan allting. För så länge man bara man är i skrivandet och det fungerar på något sätt, att man är i det, då skulle alla de här sakerna mest bara störa.
Ja.
Utan det är ju kanske när man kör fast eller när man känner nej, men den här karaktären lyfter inte eller vad det nu kan vara. Som man kanske kan ha hjälp av det.
Ja, och att det får... Ja, men, och att man ändå... Ja, men jo, absolut. Och att det kan bli tydligare berättande om man har ställt sig själv de här frågorna från början. Att man ändå vet lite grann vad man...
Att man känner sin berättelse och sina personer.
Precis. Och sen tycker jag ju också om det här att tänka i storylines i som man gör i tv-serier. Att man tänker liksom att man har en huvud... storyline och sen har man så här BC och sen har man, för det är också så här tydligt, för då blir det också lättare att se hur många grejer har jag som jag håller på med. Har jag tillräckligt många villospår, har jag grejer som är deras privata, har jag för många? För jag kan ju se nu exempel när jag tittar på de här första 50 sidorna. Jag ser ju att jag har startat en hel del grejer där jag kommer behöva ta bort för grejen, för varje vad som säger en storyline kan ju bara vara en sån här liten sak som att... Men det var ett dåligt exempel. Men det är problem med cykeln. Så här. Alltså, liksom så här, alltså vissa saker... Eller så här, att hon har den här klagomålet mot maken. Och då kan jag känna att då behöver ju det... Vissa, jag tycker att man får en känsla av ändå att det här är som en egen liten storyline. Och antingen ska det fortsätta, även om det bara kommer på två ställen till i boken. Att det ändå liksom får en, liksom en liten
att det inte bara nämns en gång och sen tappar man den.
Precis, för då är det ju bättre att man stryker det. Det tycker jag är intressant ändå att se på dem. Ja, precis, att se liksom, och det ofta tycker jag att man räcker väldigt mycket med att man har magkänsla för det. Alltså liksom att jag... Det var intressant när du skrev sprängdåd. Att då fick jag ju ett förslag från förläggaren då, Ann-Marie, att skulle kunna lägga in, alltså för att få en liksom lite mer riv i början, att lägga in en scen. Och då skapade jag en scen med en karaktär. Och sen kände jag liksom i min mage att det som hände i den scenen fick aldrig en spegel eller avslut.
Nej.
Det liksom blev väldigt... det hängde för sig själv. Men, och sen kom då redaktören Emma i slutet av processen. Och var så här, men skulle du bara kunna göra... Alltså, skulle det, liksom, Eddie, då, alltså, det var den karaktären, kunna ha någonting mer göra med slutet? Så där.
Ja, just det.
Och då kom vi på en scen. Och då blev ju den en, så att säga...
De pratade med varandra.
Ja, men precis. Och då kände jag mig så...
Ja, det blev det. Frid i själen.
Ja, precis. Ja, precis. Verkligen.
Ja, jag fattar.
Så att jag tycker man känner där i... Men nu har vi pratat så länge och så här, men vi skulle ju, det var en helt annan sak jag ville prata om idag.
Ja, men hinner vi lite mer eller ska vi...
Ja, det tycker jag. Vi är på 44.
Ja.
Nej, men
du mejlade mig.
Ja.
Två frågor.
Ja.
Och det första var... Vad vill man få ut av skrivandet, skrev du.
Ja.
Ja. Och jag blev ställd, för jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Och så gick jag och tänkte på det där. Och mitt svar är att det man vill få ut av skrivandet, eller jag vill få ut av skrivandet, det är skrivandet.
Ja.
Jag har liksom inget annat, det är inte det här... för att sen, utan det är för att det är så här jag vill att mitt liv ska vara, att jag ska skriva, att jag har olika, det är två steg här, ett, jag vill skriva, två, jag vill också bli läst, det ska jag ju inte sticka under stol med, för det vill jag också bli, och det är väl någon slags grundläggande, jag tänker att alla människor som håller på med någon form av uttrycksform, att man har något slags skriande behov av att bli förstådd av världen. Och då är det här med att skriva romaner om helt andra människor en väldigt en konstig väg att gå, men ändå fortfarande den som jag tycker känns mest naturlig. det finns något inre tryck liksom, som måste kanaliseras, och det kanaliseras genom skrivande. Och att folk läser, så det också landar i andra människor. Det är ju det där som är själva magin. Att man själv går, man har någonting på hjärtat som man vill säga och uttrycka på olika sätt. Och så gör man det. Och så gör man sitt allra, allra bästa förhoppningsvis. Och sen skickas det ut i världen. Och sen så landar det hos den och den och den. Och då blir det också då blir det något nytt igen. Ja, ja. Nej men för mig, vad vill jag få ut? Jag vill få ut det här att jag skriver, jag har olika saker i huvudet som jag behöver, ja men som ämnen, sånt som man, som vi var inne på tidigare, att det finns saker man behöver utforska. Mm. Och det gör man genom skrivandet. Och så gör jag det. Och så skriver jag en bok. Och så är den klar. Och då skriver jag en till bok. Mm. Och sen är den klar. Och så vill jag att det går tills jag dör. Eller blir dement. Det var mitt svar på frågan vad jag vill få ut av skrivandet. Att jag bara vill att det pågår. Vad vill du få ut av skrivandet?
Ja, nej men, jag tror att jag har börjat landa i... Jag har haft en liten... sorgeprocess i med att förra serien linje 17 har avslutats. Och jag menar, som jag sagt innan, jag är glad och tacksam. Jag är kåt, glad och tacksam. nej, det är inte kåt på det här. Men förlåt. Nej, det var, nej men jag är glad och tacksam över att och så vidare. Det är liksom inget gnäll. Men det är klart att det också fanns liksom förväntningar som sattes frö från början, alltså när vi fick en agent för 5 år sedan, det var ändå 5 år sedan nu som vi signade. Alltså det är liksom ganska lång tid, och det är klart att jag ändå, nej men den här förhoppningen om att det skulle bli mer, ja men det skulle bli, rent krasst att jag skulle få en heltidsförsörjning, det var ju det som jag hoppades på. Mm. Men, och då har jag, nu har jag liksom lite grann, ett tag kände jag ju så här, eller ett tag, jag har ganska länge känt den här, jag har ju känt den här inre stressen över det här, hur ska jag liksom uppnå det, mitt mål? Mm. Och det, jag vet ju att det är jättemånga andra som skriver som har samma mål. Och där man liksom, ja men hur gör man då? Hur ska man få till det här? Nu tror jag faktiskt att, jag känner att jag börjat landa i ett lugn. Lite mer din inställning. Att jag ska ingenstans.
Nej.
Det är jätteskönt att veta det. Jag ska ingenstans. Utan nu, jag är ju där jag ska vara. Och sen såklart också känner jag mig lugnare för att jag faktiskt kommit igång och skriva. Men bara det här, bara liksom att inte behöva känna att jag ska hålla på att lösa någonting. Eller att jag, för det är också det här att det är ju så svårt. Alltså jag menar, det enda du kan göra är fortsätta skriva, utvecklas, alltså läsa, skriva. Alltså, det är liksom, det är klart att man kan tänka strategiskt på lite olika sätt, men jag tror inte att det är där... det där det händer så att säga. Utan det är väldigt mycket som styrs av faktorer man inte rår över helt enkelt. Och då blir det väldigt svårt att försöka kontrollera det, så att det går inte. Så att, och då har jag tänkt så här då, amen, om man nu tänker sig scenarior, om man har jobbat utifrån scenariot, jag ska få en heltidsförsörjning. Jag ska liksom kunna leva på det. Ska jag kunna göra det heltid? Men tänker så här, ja, det är ju fortfarande ett scenario som många med mig hoppas på. Men om jag pratar och tittar på mig själv då. Men låt säga att det inte händer. Att jag, alltså om man tittar 10-15 år framåt i tiden. Jag kommer i ett scenario som ändå är, som är sannolikt. Jag kommer inte att uppnå det här. Vad är det då som är viktigt? Alltså om det inte är så att säga pengarna, försörjningen är lika viktig i det här längre. Om man tänker så här, ja men så blir det kanske inte. Och det kanske inte ens blir, för då har det ändå varit en deltidsförsörjning för mig, vilket jag var väldigt glad över. Men det kanske liksom blir en mindre så att säga deltidsförsörjning. Vad tycker jag då är viktigt? Mm. Och då är det så här, då funderade jag verkligen på det. Det är självklart att jag får fortsätta skriva. Det är ju hela tiden... Det är ju det viktiga. Och det är ju därför jag vill ha en heltidsförsörjning. För att kunna fortsätta skriva. Liksom, det är ju inte för att... Ja, för att köpa en Porsche. Eller liksom, det är inte för att få tid att skriva. Varje peng in är ju skrivet.
Ja, exakt.
Om man nu tänker så här, att det kommer fortsätta ungefär, alltså med en mindre så att säga skrivtid, och att jag kanske då behöver, jag väljer en lägre inkomst och mer skrivtid och så här. Vad är då viktigt? Ja men då är det ju såna här saker som vilka man jobbar med. Det är ju jätteviktigt. För mig är också själva sammanhanget med författarvänner superviktigt. Att få liksom umgås med människor man tycker om och som delar det intresset och man har massor av gemensamt. Alltså det här sammanhanget är jätteviktigt och själva förlaget. Och att man trivs ihop med dem man jobbar med, att det är som ett tryggt sammanhang och att det liksom är, ja, men att det finns en ömsesidighet i det och att det är, och det är roligt. Det är jätteviktigt. Jag menar, tänk om man skulle bara vara superstrategisk. Och sen tittar man på scenariet då, om 10 år så har man liksom haft, alltså man inte haft några roliga jobbrelationer och så fick man inga pengar heller. Alltså det är så här, vad jag menar? Vad vill jag få ut av det? Då inser jag så här, men det är ju en jätteviktig faktor för mig. Ja, men relationerna till förlag, människorna på förlaget, det är ju superviktigt. Och att man och att såklart få träffa läsare, alltså kontakt, att få vara ute och prata om böckerna. Och det handlar ju inte, det är klart att det handlar om att känna sig sedd som författare, men det handlar också om de här mötena och att det är liksom, att det är kul i sig. Och då känner jag mig också som en författare på riktigt när man får vara ute och prata om veckorna. Det är ju liksom...
Ja, men det är ju faktiskt, det är ju väldigt, den är ju den liksom utåtriktade delen, men att det uppstår saker som en följd av böckerna. Att böckerna i sig är ett möte mellan olika sinnen, hjärnor. Någon skickar ut, någon tar emot och så händer någonting mer. Men också att när man verkligen träffas och pratar om, eller jag tänker som... Jag fick ett brev, ett pappersbrev hem förra veckan av en man som hade läst min ö-trilogi och hade massa... tänk att det här händer. Alltså det får såna ringar på vattnet liksom, att man... eller som jag har berättat om det, med mormors gamla skolkompis sökte upp mig på Gotland. Det händer massa väldigt spännande saker som är en följd av det som har blivit skrivet.
Verkligen.
Och det hänger ihop.
Det är så roligt.
Ja, det är väldigt, väldigt värdefullt.
Vad vill man värdesätter man i, hos ett förlag? För det är ju väldigt mycket prat om ljudbok nu. Och det är ju så... Ja, jag blir så uppjagad. Nej, jag ska inte säga uppjagad. Jag blir bitter när jag tänker på det. Hur det senaste året som Storytel i princip bara lyfter Norstedtsgruppens eget material.
Ja, det är
och det är ju jätteroligt för de skickliga och fantastiska författarna på Norstedt. Men det är jättetråkigt liksom, när man inte ligger på Norstedt och känner att det blir liksom en så mycket mindre chans att synas och nå ut på just Storytel. Sen finns ju även BookBeat och, som såklart prioriterar Bonnier, men de är inte lika... Precis, och Storytel var ju inte tidigare heller, så lyfte de ju mer en bredd av titlar. Men nu är det ju väldigt tydligt att de prioriterar sitt eget. Och även Lind & Company och Prins får ju bättre synlighet då. Men det här, jag har ju tänkt mycket på det. Liksom. Och, jag menar, det tror jag att många som skriver genre och ljudbok, alltså att man måste ju tänka på det på något sätt. Men sen har jag också tänkt att så här, ja, men att det blir en stress över det här. Bara liksom, hur ska man nå igenom med ljud? Och liksom, det är så svårt. Och så är det samtidigt så himla lite intäkter rent krasst på. Alltså att du kanske får 6 kronor för en ljudbok. Och om man då... Man säger ju att man ska för en heltidsförsörjning ska åtminstone omsätta 600 000 på ett år. Enligt sådana här som jobbar med nyföretagande och så. Så vet jag att det är många inom kultursektorn som inte gör det.
Nej.
Men... För att du ska kunna ha åtminstone liksom en lägre, men ändå kunna ha en lön. Liksom. Så då ska man snurra 100 000 lyssningar på ett år. Alltså det är så här, liksom man tittar på det så, så är det så här, det är inte helt enkelt. Alltså om du tänker att om inbundet så gott, alltså försvinner. Nu har ju du exempel, det har ju du mycket bättre inbundet försäljning. Men som en ny deckarfattare, en ny deckarserie, så är det ju väldigt mycket... Och då är det också så här, men ska man liksom springa efter det då? Liksom? Ska man springa efter sina 6 kronor? Alltså är det så, alltså, det är klart att man vill nå framgång på Storytel eller liksom ljud, absolut. Men då tänker jag så här att det är ju andra värdena blir ju, eller är så mycket viktigare samtidigt.
Ja, och framförallt känner jag så här, som författare så vet jag inte hur jag ska kunna påverka. Alltså jag tänker så att jag kommer tillbaka, det enda kan jag göra är att försöka skriva en bra bok. Mm. Och sen så hoppas jag att den läses på något sätt.
Mm.
Helst i papper. Nej, men alltså, att jag känner, hur ska jag, att jag, det blir, jag tror liksom att ha det, att sitta, när jag sitter och skriver, att jag bara, åh, det här måste gå bra i ljud. Det tror jag blir...
Nej, jag menar inte så, men i överlag, när man tänker på det här, vad vill jag få ut av skrivandet? Och vad, men jag känner ju så att jag känner liksom att alltså hålla på och hetsa upp sig för mycket över det här med ljud. Det är givetvis viktigt och så, men som du säger, man kan inte kontrollera. Och det är också så här,
göra,
men
så
men tänk om nu
mer.
Alla så här bara, nu ska alla byta till Norstedts. Det kan ju inte alla göra. Men jag menar, om man tänker nu så liksom att alla söker sig dit för att få det här lyftet. Mm. Då är det så här också så här att då sitter ju liksom Spotify i start, eller de har ju redan börjat lansera ljudböcker på flera marknader. Och man pratar om att det ska komma i Sverige också. Då är det så här, om det skulle bli så att Spotify tog över som den dominanta spelaren i ljudböcker, då har ju plötsligt, då har ju Norstedtsgruppens dominans, är ju den då borta. Så det är, jag tror liksom också att det är ganska svårt liksom, att vara superstrategisk. Ja. Därför att saker förändras hela tiden. Och jag menar, för bara ett år sedan så var det ju inte så. Det var ju den nya vdn på Storytel som kom in och sa, nu ska vi verkligen bara liksom prioritera vårt eget material. Det kan ju också förändras. Jag tycker att det är också så här, det är för svårt att hålla på. Eller jag ska inte säga det är för svårt, men jag tror att det finns en massa risker med att hålla på, att vara för strategisk hela tiden. Framförallt som säger som det är så, som det inte är, som det handlar om de här 6 kronor per lyssning. Så min liksom, jag tror att det är fortfarande det här att jag har landat i detsamma. Liksom. Jag vill fortfarande få ut av ett förlag kvalitet och omsorg i produktionen.
Mm.
Alltså det är mycket, mycket viktigare för mig än att de har ett öra hos Storytel-redaktion. Eller liksom, förstår jag menar? Det är ändå det, och relationerna, att det är bra människor. Och att man får en relation. Det ju, får man ju inte alltid.
Nej,
på vissa
precis,
förlag.
Att man verkligen får en relation. Nej, men precis. Och att det inte heller är så himla, vad ska jag säga, differentierat beroende på att man inte ska känna. Det finns alltid. Alla vet i alla rum vem som säljer ungefär bäst och vem som absolut inte gör det, och skalan däremellan. Mm. Det finns inte. Men att det behöver man ju inte liksom, det behöver ju inte göras övertydligt, men det tror jag ingen mår bra av i längden. Nej, men att man känner att även om man inte är den största stjärnan så betyder inte det att man är osynlig.
Alla som säljer över 20 000 sitter vid det bordet och sen kommer knäckebrödet här borta. Nej, men precis, liksom att, och att det så här, känns tryggt att jobba tillsammans.
Verkligen.
Och att, liksom, att det är ett roligt sammanhang på förlaget, att man får komma dit och träffa sina kollegor och träffa de som jobbar där. Liksom att man har en relation. Det är så värdefullt.
Jättevärdefullt.
Ja, det är liksom mycket roligare än att, eller så nu vet ju inte jag, för jag har ju inte gjort det andra så att säga.
Nej,
men
nej.
Liksom att, alltså, det har så, jag har liksom bara insett hur stort värde det har för mig. Och jämfört med då att men kanske få en chans att synas bättre på Storytel. Så, det är klart att alla vill sälja bättre alltid, men liksom de andra värdena.
Men de vill också ha en bra fest.
Ja, men fast det är det jag kommer titta tillbaka till. Alltså, när jag blir 80, om jag nu blir 80, då kommer jag inte att titta tillbaka och bara, fan, det var ju de där extra 1000 lyssningarna på Storytel. Det kommer ju
ett
vara
ett minne som är ett mänskligt möte. Ja, men verkligen. Och sen också det här, du var inne på det, men just det här med en redaktionell omsorg om att man verkligen känner att när man lämnar ifrån sin text och får liksom, när man jobbar med den med förläggare, att det inte liksom hafsas igenom. Att man känner att här tar man det redaktionella arbetet. Det får liksom, att det är viktigt.
Mm.
Att man känner att ens bok är i trygga händer. Det är ju avgörande. Liksom.
Ja.
Och så vill jag också att förlaget ska vara, och det tycker jag också verkligen att vårt förlag, Piratförlaget, är. Men en slags, vad ska jag säga, en mjuk, en fender mellan mig och branschen. Nej, men att man har liksom, att man, jag tänker, man är där och springer runt med sitt sköra, bräckliga själv. Och sina böcker som ändå är, att man har, jag vet, att det blir någon form av liksom en trygghet.
Mm.
Och det kan vara liksom att någon följer med en till ett på bokmässan till ett samtal med nervös inför och så vidare. Och det är verkligen ingenting jag kräver, för jag är vuxen, jag kan gå själv. Jag behöver inte ha. Men att det, liksom, ibland kan den där typen att det finns en liksom.
Det är en omsorg.
Ja, det är en omsorg som
ett engagemang.
Och ett engagemang, absolut.
Som uppskattas.
Ja, ja, men
att få åka på bokmässan också.
Ja, gud.
Fast det blir det ju mindre och mindre av nu. Alltså, jag menar, nästan alla förlag drar ju ner på bokmässadeltagandet. Och då blir det ju att man kanske inte får åka alls även om man har en aktuell bok. Så är det ju ändå för många.
Ja, även för många är det så redan nu.
Ja, och verkligen. Det är ju på stora förlag också. Det är ju verkligen
absolut.
Inte... Så att det, och det är liksom, och det, nej, precis, det är ingen mänsklig rättighet att få åka på bokmässan, men det är ju en väldigt uppskattad del om förlaget har ändå en princip att har man en aktuell bok så, så får man resa och hotell i alla fall någon natt. Liksom. Alltså det är ju trevligt. Mm. Och att, jag menar också sådana saker som att man arrangerar möten med läsare, att inte det bara ligger på författaren, att se till att komma ut på olika ställen, utan att förlaget också är engagerat i det.
Verkligen.
Det uppskattas storligen. Så nu tycker jag att alla ska skicka manus till piratförlaget.
Bra. Du, vi har pratat länge. Jag hade ett till ämne, men det kan vi spara till nästa gång.
Och vi får nästan göra det.
Ja, det får vi göra. Då ska vi prata om sprit. Bra.
Ja, just det. Härligt.
Tack för idag. Hej då.